En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag tänker till exempel att ministrar skulle inte kunna äga aktier i porr.
Han har ju, måste man ändå säga, maximal otur. Och jag blir bekymrad inte bara för att det här råkar vara Moderaterna.
Har han förtjänat det på något annat sätt än att han bara klamrat sig kvar liksom?
På, jag är inte någon expert på Thomas Eneroth.
Det här är Åsiktskorridoren.
Henrik Landerholm, nu åtalas han för vårdslöshet med hemlig uppgift. Han förnekar brott, men det som har upptagits nu är att den personen som hittade de här kvarglömda handlingarna som han ungefär låste in i något skåp på en kursgård, de låg tydligen kvar där i 2 nätter, stod det på Omni. Det var en städerska som jobbade på kursgården, det visste vi ju innan. Det nya nu, utöver att han åtalas då, är ju att städerskan några månader efter att hen hittade den här handlingarna ska ha fått 15 000 kronor från en man med ryskt medborgarskap som kopplas till ledarskiktet i en våldsbejakande islamistisk miljö. Blir det finkan för Kristerssons barndomsvän, Anders?
Alltså, han är ju oskyldig tills motsatsen bevisas i en
inte
i
min
domstol.
Bok.
Nej, fast när det gäller finkan så tror jag ändå, ja. Vi hoppas att det ändå gäller. Så att det tror jag inte, eller det vet jag inte, eller jag har ingen aning. Men när du, alltså, man tror ju inte att det är sant. Alltså, Aftonbladet, när man går runt här så sitter ju nyhetssajterna på väggarna i stora tavlor så här. Mm. Så kommer man liksom upp, så det blir värre och värre för varje... Alltså varje ögonblick det här liksom laddas upp då.
Ja.
Och nu senaste så hänger DN då tvärs över desken och det är en jättelik svart yta med alltihopa det här. Så att, ja, jag vet inte.
Ja. Nej, det är onekligen ett äventyr som bara fortsätter. Jonna, vad tänker du?
Han har ju, måste man ändå säga, maximal otur. Alltså för det första att han då glömde de här hemligstämplade papprena på en kursgård och att de sen upphittades av en städerska som faktiskt ändå anmälde att de fanns där. Sen råkar den här städerskan ha någon slags koppling till extremistmiljö. Det är ju en kvinna från Georgien som är tillbaka i sitt hemland. Och den här kvinnan ska då också ha fått 15 000 kronor överförda eller betalda från någon slags extremist islamistledare från Ryssland.
Ja.
Och det går inte att kanske fastställa att hon fick betalt för informationen i de här dokumenten, men misstanken är ju rätt...
Det väcker
misstanksgraden
frågor,
är rätt hög.
Mm. Det väcker frågor.
Det väcker frågor.
Tror du att det här kommer kladda av sig på Ulf Kristersson?
Ja,
eller
i allra högsta grad. Ja, nej, men alltså, jag är mest orolig för att det är så mycket konstigheter. Det har ju hänt konstigheter i andra regeringar också. Men liksom det är så mycket, det är det här med Anna Kinberg Batra. Det är liksom, jag menar, vi vet allihopa i det här rummet och särskilt Anders och jag som har jobbat där inne att folk känner varandra. Man kommer från SSU eller från olika studentföreningar med olika färger och sådär, och att man är oftast... länder oavsett land leds av barndomsvänner, men just där och då, ifall man då anställer någon, han borde ju inte ha blivit anställd eller han borde ha blivit statssekreterare och inte varit opolitisk tjänsteman i det här läget. Jag tycker det är väldigt märkligt att man inte gjorde det från början, men strunt samma. Man måste ju vara enormt aktsam ifall man är varandras... De är väl varandras gudfäder också.
Inte varandras, utan varandras barn i så fall.
Jo, men naturligtvis. Jag tror att ja. Till och med ja. De som lyssnar ja. Fattar faktiskt. Men jag blir jättebekymrad. Och jag blir bekymrad inte bara för att det här råkar vara Moderaterna. Utan jag blir bekymrad över att det tog så lång tid innan Ulf gjorde någonting.
Det var ju de här dokumenten på kursgården, det var en mobil som glömdes kvar
på Ungerns ambassad.
Också
över natten.
Yes, och sen var det ett anteckningsblock med viktiga anteckningar som glömdes kvar på Sveriges Radio. Och sen var det resor till Berlin där han stannade kvar några dagar extra för att hans särbo bodde där och då lät liksom skattebetalarna betala.
Jo, men jag tänker att det har någonting också att göra med den här liksom kulturen som finns i vissa kretsar. Uppenbarligen så ingår Ulf Kristersson i en sån kultur där man dels anställer sina kompisar men dels också skyddar kompisarna in absurdum. Alltså trots att alla andra i hela landet inser att det här är kört så fortsätter Ulf Kristersson försvara Anna Kinberg Batra eller fortsätter försvara Henrik Landerholm. Och det här är någonting som jag tror att det här kommer att bli ett av hans testamenten så att säga. Det här kommer att bli liksom berättelsen om Ulf Kristerssons mandatperiod som ju börjar se ut som att den bara blir en också om de fortsätter på det här sättet. Att det var liksom ja, vänskapskorruptionen. Och någonstans, och olika statsministrar kännetecknas ju olika saker vi kommer ihåg. Men jag undrar om inte det här kommer att bli liksom det vi kommer ihåg om Ulf Kristersson. För det här är så otroligt allvarligt. Och om det stämmer då, det här som DN nu lyfter fram, att det kan, att de här kopplingarna till någon form av liksom, ja, vad det nu är, det är en koppling till, men att det faktiskt finns reella säkerhetshot bakom detta. Det är klart att alltså, vi står inför en av de största skandalerna i modern tid.
Mm.
Det här är liksom ingen liten detalj och det är liksom inte längre att du glömmer liksom ett anteckningsblock på Sveriges Radio, för de tänker ändå inte skicka dem till Ryssland liksom.
Eller en planering för en ny regering på Café Opera på fyllan.
Ja, men det är ändå inte säkerhetsskyddat. Nej, men det är fundamental skillnad.
Ja, men jag säger ju det var ju precis det jag försökte göra gällande.
Men han landar ju oerhört mjukt, får man ändå säga. Det är inte så att han blev av med jobbet när han fick avgå i januari, utan han fick ett nytt uppdrag inom Moderaternas partikansli. Så att det är ju verkligen
lite otippat,
vad det är för jobb.
Det är lite otippat att man liksom åker ut ena veckan och så nästa vecka blir man åtalad. Och då har man landat mjukt på Moderaternas partikansli. Alltså man tror nästan inte att detta händer.
Man får ju ändå hoppas att om han åker in i fängelse att han får besök av sin vän.
Ja. Men han är oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Det är det, hallå, absolut, det var roligt, Jonna.
Inte i vår domstol här i åsiktskorridoren.
Nej, men i den riktiga domstolen. Ja. Man måste ändå tänka på att det kan finnas massa omständigheter vi inte vet.
Absolut.
Det är alldeles för snabbt att hoppa i förväg till det där.
Ja. Ja. Men den viktigaste frågan, Anders, tycker du fortfarande att Henrik Landerholm är en duktig man? Jag vet inte om det var exakt de orden du använde, men det var ungefär en duktig man du kallade honom.
Du påminner mig om detta hela tiden. Ja. Alltså jag tycker ju i grunden, och nu tänker, vet jag att jag låter som en papegoja, men jag tycker ju i grunden att Henrik Landerholm är en väldigt klok person.
Ja, då var det sagt också.
Något slarvig möjligen.
Han är det, och därför är detta så märkligt. Så det skulle vara väldigt spännande att veta vad det är som egentligen har hänt.
Ja, alltså han har ju ett väldigt gediget CV. Han har ju varit rektor för Försvarshögskolan, ambassadör och så vidare. Så det är liksom inte tutal om det.
Nej, kom ihåg.
Men det är väldigt taskigt att agera på det här viset mot också
svenska folket.
Ja, mot svenska folket, men också ja. Ulf Kristersson. För som Ulrika sa, så skvätter det här över på hans statsministerskap.
Men kom ihåg, ingen människa är perfekt. Hur fint CV man än har. Vi har plus och minus och vi måste alltid jobba med våra minus.
Just
nu. Något minus har hänt här.
Ja, det kan man säga. Just nu är det minuset för Henrik Landerholm att han blir åtalad för vårdslöshet med hemlig uppgift. Vi hoppar vidare till nästa ämne. Ett annat minus hos en politiker kan man väl säga. Maria Malmer Stenergard, utrikesminister. Hon har blivit KU-anmäld av Vänsterpartiet. Hon köpte nämligen aktier i ett försvarsbolag för ungefär 10 000 kronor. En månad innan hon deltog i ett regeringsbeslut som handlade om att köpa stridsfordon 90 som skulle gynna bolagets finansiärer. Hennes aktier tredubblades i värde. Efter det. Maria Malmer Stenergard säger att hon har följt alla regelverk. Men ska ministrar få äga aktier, Jonna?
Alltså, ja, jag vet inte riktigt. Men för att i Norge så har de ju så att man inte får det. Alltså det är inte så att det är helt otänkbart att ha en sån regel. Men överlag så känns det ju väldigt tveksamt att sitta och köpa aktier. Man kanske kan ha de aktier man har haft så att säga innan man blir minister, men inte hålla på att köpa nya, för just att det, då kan det hamna i sådana här situationer att det känns som att hon, ja, jag menar, jag vet inte hur mycket hon kunde
bra
på. Nej, det ser inte bra ut, som att man gynnar sig själv genom att köpa aktier under sittande mandatperiod.
Vad tycker du, Ulrika?
Nej, men alltså det finns ju någonting som heter i Sverige paragraf 5-ärenden, och det är klart att jag tycker att fine, man kan få äga saker när man kommer in som statsråd och sådär. Men det är klart att det blir väldigt märkligt när man köper saker samtidigt som regeringen har gör saker i de här frågorna som ändå kan liksom påverka aktiens värde. Det är ju, oavsett om hon inte gjorde det av ont uppsåt, så framstår det ju väldigt märkligt.
Ett minus på CV:et, eller vad säger du, Anders?
Nej, men jag tycker det är väldigt tveksamt att man skulle få köpa och spekulera i aktier som statsråd överhuvudtaget, för man sitter ju på en massa information. Mm. Det har ju varit allmänna beredningar om de här frågorna garanterat flera gånger innan, där man har diskuterat detta. Antagligen så har ju då i en bredare krets i regeringen de här frågorna stötts och blöts. Så det kan ju inte vara liksom någon överraskning för någon att försvarssektorn växer just nu. Men att i det läget gå in strategiskt och investera i försvarsföretag, det är problematiskt. Mm. Så att jag skulle egentligen vilja ha ett totalförbud mot att man handlar med aktier eller spekulerar aktier överhuvudtaget när man har den här typen av uppdrag.
Men
har
man aktier innan, kvar sina aktier,
ja,
som man
har man aktier
man
innan, så
in,
tycker jag man ska lägga dem i en blind trust eller något. Alltså
men absolut.
Får göra,
men
du kan inte få förvalta det själva. Nej. Därför att då kommer du hamna i samma situation.
Ja.
Och sen tycker jag man ska väcka den här frågan som också tror jag är lite viktig. Det är, alltså, kan ministrar äga aktier i vad som helst? Jag är inte säker på det. Jag tänker till exempel att ministrar skulle inte kunna äga aktier i porr, i cigaretter.
Fast ja, varför alltså, inte porr om det är glad porr?
Ja, därför att det är porr.
Porr är ju inte förbjudet, det är barnporr.
Jag vet att det inte är förbjudet, men vad jag säger är att jag tror inte att man kan, att man måste kunna differentiera. Och då finns det en skala här. Kan man äga i fossillobbyn? Kan man äga i vapenindustrin? Det är klart det finns en skala här var man kan äga någonstans. Jag tycker det är okej att äga i vapenindustrin. Jag tycker det är ganska tveksamt att äga till exempel i ett lobbyföretag som lobbar på regeringen. Eller om man till exempel argumenterar starkt som statsråd för att man ska ha fler ordningsvakter. Att man då äger aktier i ett företag som har ordningsvakter. Så att det finns liksom
på förekommande anledning.
På förekommande anledning. Mm. Och det kanske inte ska jämföras med att äga i sprit och porr och sådär. Men
sprit
det är inte
drogs in nu också.
Det är jättelångt. Alltså, det är en massa etiska frågor när man äger saker i oetiska saker.
Men det var nog någon sån här sammanställning över hur, eller vilka statsråd eller höga politiker som har stora aktie... vad säger man, aktiespar, aktiefond,
innehav.
I aktier som jag brukar
säga. Och då var Johan Forssell den minister som hade allra mest, alltså över 7 miljoner. Oj. Och han var ju länge också så här handelsminister, bistånds- och handelsminister, och höll på och köpte väldigt mycket, som det rapporterades om. Och då blir det också så här, att det står ju ändå små frön kring om han på något vis kan göra det med den information han sitter på som minister. Och det är inte bra.
Vi hade under förra borgerliga regeringen en diskussion om dåvarande utrikesministern som hade optioner i Vostok Nafta, ett rysk bolag, bara för att komma på mina. Det finns ju liksom en massa sådana.
Var inte Tobias
frågor.
Billström också ute i något där?
Det minns jag inte. Men jo, just Vostok Nafta skrev en del om.
Men det var intressant, till exempel Magdalena Andersson hade inget aktieinnehav. Och det känns som att men inom socialdemokratin det skulle väl kanske, det är ofta så med socialdemokratiska politiker att trösklarna är betydligt lägre för vilka misstag man får göra, som till exempel Juholts, den där piratkopierade skärpet, att det var liksom en stor skandal som inte är så här, det är inte jätteallvarligt. Men i Moderaterna nu blir det en fråga med Malmö Stenergårds köp av de här aktierna som hon satt med på ett möte när de slutade kring det. Men de andras stora aktieinnehav har ju inte varit under samma granskning. Det skulle man ju vilja att någon tittade närmare på.
Ja, och sen så, det är ofta så att folk lägger pengarna i fonder som man heller inte riktigt vet vad det är de äger. Mm. Jag skulle vilja till exempel ställa frågan, hur många statsråd har pengar i Tesla just nu med tanke på Elon Musk? Nu ska inte jag jämföra det med andra varor.
Men har
varor.
Inte vi alla det genom olika pensionsfonder också?
Risken är ju att vi alla har det genom olika pensionsfonder. Men hur många av dem har det mera direkt innehav? Alltså sånt de har köpt och sålt. Det vore ju spännande att veta till exempel. Och det kan ju vara via fonder, det kan ju vara på andra sätt liksom.
Tesla, sprit och porr. Nej till det från Aftonbladets ledarsida.
Och ryska aktier ska jag säga. Aktier. Jag vill lägga till
en
det.
En bra kvartett där.
Ja. Nej, det är dåligt.
Thomas Eneroth lämnar riksdagen efter 31 år. Han har alltså suttit i riksdagen längst av alla nu. Nu ska han bli ordförande för ABF istället. Men han säger också att han inte är främmande för en ministerpost efter 2026. Så riktigt av med honom kanske vi inte är. Var det på tiden att han slutar? Är det rimligt att vara riksdagsledamot så länge?
Det är viktigt med erfarenhet.
Alltså, jag tycker inte det är riktigt klokt faktiskt. Vad sa du, 31 år?
Ja, han kan inte veta något annat. Hur gammal är han?
Han är 58, så han var alltså 27 när han kom in i riksdagen. Jag tycker det finns något, dels att man talar om någonting att man blir institutionaliserad om man till exempel sitter på ett sjukhus eller ett fängelse för länge. Och jag tycker att
tanken vill jag höra vart den är.
Ja, men det känns lite så. Alltså jag menar, riksdagen är ändå så otroligt speciell arbetsplats. Du träffar ju liksom inte vanligt folk.
Nej, du behöver inte gå ut ur huset liksom.
Nej, men alltså, och jag tycker också att man har ett ansvar att släppa fram nya krafter med i alla fall viss regelbundenhet. Så att, ja, nej, han är väl bara slagen av Per Westerberg hette han, va? Som var talman. Han satt väl i 35 år, tror jag.
Okay. En av mina första chefer.
Nej, vad säger du, Ulrika? Är det rimligt att sitta i riksdagen i 31 år?
Om man gör vettiga saker.
Och gjorde Thomas Eneroth det?
Det kan inte jag svara på. Jag är inte någon expert på Thomas Eneroth. Däremot så har jag hört, och nu är det ju Anders bättre på att svara på det här, det är att han ändå har varit en ganska stor maktfaktor i S. Men jag kan ju ha helt fel.
Har han förtjänat det på något annat sätt än att han bara klamrat sig kvar liksom? Och till slut har de accepterat att den här snubben går inte att bli av med.
Frågar du mig?
Ja.
Alltså han har ju suttit i verkställande utskottet också. Det mäktiga verkställande utskottet som det heter. Och han har ju varit studieledare. Så han har ju haft en partiroll också. Ska man inte glömma att det är ofta
han har haft som, andra jobb. Är det det du försöker säga?
Nej, det är ofta det som grundlägger om du får sitta kvar så länge. Mm. Det är ju att du har förmåga att förnya dig själv. Mm. Och det måste man nog säga att han är en av dem som har haft förmåga att förnya sig själv. Mm. Han är också en ganska traditionell sån här kongressordförande som har liksom ändå spelat en ganska viktig del i partiets inre liv. Så är det ju. Men sen är det nog så att nu har det gått ganska långt.
Men visst är han har ju varit ganska duktig på makt, eller hur, Anders?
Ja, det beror ju på vad man menar. Alltså, alla socialdemokrater som sitter i VU skulle jag nog säga tillhör nog världseliten i maktspel. Men jag skulle säga att det som har liksom gjort att han sitter kvar, det är nog mer än bara gammal vana.
Och varför slutar han nu då? Han tröttnat på riktigt eller?
Om jag får gissa helt utan någon koll så är det ju partikongress om några månader här i Göteborg. Då väljs det nya partiorgan, alltså verkställande utskott, partistyrelse väljs. Och då måste ju alla också ta ställning till, ska jag ställa upp för ytterligare en mandatperiod? Mm. Det vill säga, ska jag kandidera till riksdagen ytterligare en gång? Och då skulle han ju alltså kandidera tills han var då 36 år blir det ju då. Han skulle sitta när det här var klart. Mm. Så att han har väl kanske kommit fram till att nej, något mer ska han väl göra. Ja. Jag vet inte, men bara jag tänker att partikongressen och sen att du faktiskt ska välja nya riksdagslister.
Han vill inte sitta längst av alla någonsin, alltså slå Per Westerberg.
Tänk om han själv hade jobbat på Aftonbladet i 31 år.
Ja.
Jo, det finns de som har gjort det.
Det finns de som har gjort det, precis. Ja. Men de har säkert också återuppfunnit sig själva.
Ja, precis. Ja. Bra med
erfarenhet. Jag tror faktiskt att det där är på riktigt. Mm. Om politiker som ska sitta så där länge, de måste förnya sin... Alltså de måste liksom ha ändrat sig rätt.
Blir det väl fruktansvärt tråkigt, tänker jag, framförallt.
Men är du säker på att ingen mer som blev invald 94 sitter kvar?
Nej, alltså jag kollade det. Anders Ygeman, han är nästan där och nosar. Han blev invald 95. Mm.
Statsrådsersättare, eller var det inte så?
Ja, det kan du bättre än jag.
Mitt födelsår.
Sen är det, tror jag, nästa nu är från 2004.
Ja. Och Anders Ygeman är alltså ordförande i Stockholms arbetarkommun. Ja. Socialdemokraterna i Stockholm. Mm. Så att han finns liksom kvar fortfarande. Mm. Då. Så han tar alltså över Eneroths roll nu då som... Mm.
Som maktfaktor.
Som maktfaktor. Ja, han är ju en maktfaktor.
Och sen finns det också en kristdemokrat. Så han verkar vara tillgänglig ersättare, stod det. Tuve Skåberg. Skåberg.
Jaha, okay. Ingen aning. Han är också en evig.
Ja, en evig riksdagsman.
Men Anders Ygeman är ju maktspelaren per excellence.
Mm. Och nu är han högst i rang.
Snart.
Om det snart. Ja. Om det nu utgår ifrån antal år i riksdagen då. Det var allt för Åsiktskorridoren den här veckan. Tack till alla som har lyssnat. Tack till Anders, Jonna och Ulrika. Jag heter Susanna Kirkegård och vi hörs förhoppningsvis igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ledare. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.